When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag härom året var liksom, fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer och taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
Det finns bara två typer av investerare. De som inte vet vart marknaden är på väg och de som inte själva vet att de inte vet.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är det dags för avsnitt 142 och jag tänker att detta är en fortsättning på vår serie om vad säger forskningen egentligen om
vad som funkar.
Om vad som funkar, ja precis. Och hur kan jag som småsparare använda faktiskt det forskningen säger? Mm. Och vi har ju varit inne på det, att det är få områden där det är så stor skillnad mellan vad forskningen säger och vad vi småsparare faktiskt gör eller vilka råd som vi får från finansbranschen. Detta är en fortsättning på avsnitt 138 och 140. Och alltså även om man kan titta på de gamla eller lyssna på de gamla avsnitten, så är de fristående. Mm. Så att man kan verkligen bara hänga med i detta även om man inte har lyssnat på de föregående. Och det jag tänker att vi ska prata om idag specifikt, det är att vi ska göra en återkoppling till det här med värde och tillväxt. Kommer du ihåg det att vi pratade om det i förra avsnittet om studier?
Ja, lite grann.
Och du var lite jobbig där du ställde så här, vad är skillnaden och hur definieras de? Och jag kände så här, blev frustrerad.
För att jag inte hade men du svarade väl bra på det?
Ja, jag tyckte inte det. Och kommentarerna på förra avsnittet var så här, du irade lite.
Alltså, ja, ja,
och
okay.
Att det skulle komma växa. Ja.
Men har du skärpt dig nu då?
Jag har skärpt mig nu. Och så ställde jag så här frågan på Twitter och på Facebook i sociala medier. Så här, hur tänker ni kring värdebolag? Kan ni hjälpa med några svenska exempel? Eller liksom, hur definierar? Och så får jag, liksom, först en av kommentarerna var så här, står inte det i studien som du har läst? Jag tyckte att det var Bushaka.
Det stod säkert. Men alltså,
ja, men det är klart att det stod i studien.
Det är också det där att man kan tycka att man fattar någonting i hjärnan. Men sen så när man ska översätta det i ord så är det som att det ter sig inte att man kan det.
Nej, precis. Nej men så att idag har jag faktiskt, jag har kompletterat med den formella definitionen och jag har även försökt förklara det och liksom sammanställt. Ja, så det blev värde och tillväxt och det blev exempel på bolag.
Jag ska
bolag.
Säga att det är jättelätt att sitta här och ställa frågor. Det måste vara jobbigt att vara i den andra änden, Jan.
Ja, tack. Tack för att du säger det.
Ja.
Och sen fick vi feedback på så här, gud vad ni yra innan ni kommer till saken. Så att
ja,
idag,
vi ska inte göra det.
Vi ska komma
Låt
lite
oss
mer.
Gå till saken nu. Ja.
Vi ska prata om marknadstiming, det är den stora grejen i dagens avsnitt. Mm. Så vi kommer på att just det här med tajma marknaden, att när man försöker undvika nedgångar, bara vara med på uppgångarna och liksom följa olika sådana här strategier som man kan göra då. Och ska vi se om det funkar eller inte, för det är väldigt, väldigt vanligt att man försöker. Och sen naturligtvis visa att det finns liksom en solid grund för just det här passiva sparandet, långsiktiga regelbundning, fondrobot eller indexfonder. Så som vi pratar om. Så det handlar inte bevis om att andra saker inte funkar, utan det handlar om att bevisa vad är det som ger bäst odds, tänker jag. Så att, och sen måste jag också säga så här, nu blir det så här lite yra innan vi kommer igång. Vi fick ju sjukt mycket feedback på det här exemplet med genomsnittlig bilförare. Det var till en engagerande fråga.
Kan du inte bara ta det igen? För det är inte alla som har hört det.
Men... IF till försäkringsbolaget återupprepade en studie som gjordes i Sverige på 80-talet. Där man då mätte hur många bilförare då som upplever sig själv vara bättre än genomsnittet. Och då var det typ så här, i IFs undersökning var det 61% av alla bilförare upplevde sig vara bättre än genomsnittet. Och bara 4% var sämre.
Mm.
Och då tycker jag ju liksom så att om vi har ett genomsnitt så är det ju hälften som är sämre och hälften som är bättre.
Ja.
Men då kom det massa så här diskussioner kring huruvida så här, men det beror på hur man mäter liksom bilkunskap eller vad man menar som genomsnittlig.
Ja, det är en oerhört bred
fråga. Okay. Ja, men vi konstaterade, man kan ställa frågan, är du en bättre bilförare än medianen? Det tyckte läsarna var bättre. Så jag ber om ursäkt att jag sa statistiskt inkorrekt. Är du en bättre bilförare än genomsnittet? Jag ska från och med nu säga, är du en bättre bilförare än medianen?
Så att, ja. Och för vissa så säger jag inte det så mycket.
Nej.
Medianen.
Nej. Nej, men för vissa här är det viktigt.
Ja,
och,
för vissa är det viktigt.
Och det jag tänker som egentligen är det man kan ta take away för många andra är ju att du kan ju vara ganska säker på att det som vi säger här, att det är underbyggt och när vi har fel så säger vi det för att det påpekas i kommentarerna.
Ja, det är jättebra.
Ja, så att
vi älskar det ändå.
Ja, så att jag skulle säga så här att ibland så känner jag att det är lilla Jan här och så har jag dig här i första ledet och sen det du missar så kommer det en massa andra läsare. Så att jag är fantastiskt tacksam för den här kvalitetssäkringen. Så tack för att vi kan ta upp detta. Tack för att ni gör mig, att jag får lära mig nya saker och att vi kan få rätta till saker efterhand och sen sprida. Mm. Som tur är det inte värre än det här. Liksom, detta är väl lite ganska liten grej i universum. Bra, ska vi ta
då? Då går vi in på avsnittet då.
Ja, så värde är bättre än tillväxt. Det pratade vi om förra gången, att det gjorts mycket studier om Nobelpristagaren Eugene Fama och hans kollega Kenneth French. Där de mellan 1992 och 1994 släppte tre artiklar som visade då att småbolag tenderar att gå bättre än stora bolag. Bolag med hög lönsamhet tenderar att gå bättre än bolag med låg lönsamhet. Och värdebolag tenderar att gå bättre än tillväxtbolag. Det var ju det som vi konstaterade i förra avsnittet. Och detta har man då, detta följde de upp i en ny studie 1998, för då 92 till 94 kollade de bara i USA. Och sen 98 så gjorde de samma studie för internationella marknaden, alltså typ för Europa, alltså och för tillväxtmarknader, och kunde återupprepa samma resultat. Så att den var ganska solid, men denna har inte belönats med Nobelpriset.
Alltså det är inte en artikel som belönas med Nobelpriset, utan det är en person.
Är det så eller? Livsverk? Men det är vissa som har fått Nobelpriset flera gånger.
De är inte många.
Nej, det men var det inte typ Marie Curie? Eller
jo, det var det.
Hon fick väl dessutom i två områden.
Kemi och fysik.
Ja. Jag tror det. Ja.
Men i vilket fall, det är inte en journalist. Det är inte en artikel som får pris, utan det är en person som har gjort forskning.
Jaha.
Och sen så forskningen kommer ut i artikelform.
Okej, så han kan ha fått Nobelpriset för detta?
Kanske ett annat, en annan, ett parallelluniversum.
Ja.
Men vad jag tänkte säga så här, för nu när du sa de här grejerna igen, det här med värde är bättre än tillväxt.
Ja.
Så
Men det är det
för
vi ska,
dig är det så.
Ja, men det är det vi ska prata om nu.
Ja, men vad bra, för att jag känner återigen hur jag bara är rör i huvudet. Bara.
Ja.
Låt oss gå in på det.
Låt oss gå in på det. Ja. Mm. Så först, om vi är inne på studien, så definitionerna för de som de närmast sörjande, som är nördar på det här. Så det som definierar ett värdebolag, det är att man mäter olika nyckeltal på hur bolagens ekonomiska resultat är med.
Ja.
Och då ska det vara tre nyckeltal som har höga kvoter. Och då delar man då det egna kapitalet med marknadsvärdet. Det är det ena nyckeltalet. Man delar företagets vinst med dess aktiepris, EP-talet. Mm. Och sen delar man kassaflödet med hjälp med aktiepriset, alltså C delat med P. Eller book to market. Så det är de formella definitionerna. Men om vi då tittar på liksom några exempel och sen så tittar vi på vad de har gemensamt. Så till exempel i Sverige, så det man brukar räkna som värdebolag i Sverige är så här, Nordea, Investor, SEB, Handelsbanken, Swedbank, Telia, Hennes & Mauritz, Volvo, Skanska, SKF. Och i USA så brukar man prata JP Morgan, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Bank of America.
Ja, men det som de har gemensamt det är att
exakt.
De...
Exakt, så vad har de, om du skulle gissa, känner du igen bolag?
Vi pratade om det här med värde innan, vad det var för någonting i något av de föregående.
Mm.
Förlåt, vad var frågan nu? Så?
Känner du, alltså kan du se några gemensamma drag på de här bolagen?
De är ju superstora.
De är stora bolag. Inget av dem är sådär hett bolag. Du är såhär, oh, detta är det nya Google.
Nej, det är det inte, förutom Hennes & Mauritz som var hett
ett tag.
Men vi pratade ju också om att värdebolag inte tar nya marknader.
Nej, att de är, nej precis. Alltså, om man ska sammanfatta de här så är ju många av de här bolagen är ju, där jag har sett, liksom, de är sällan heta utan är ganska förutsägbara. H&M öppnar en ny butik, de har en viss försäljning, den ökar med ett par procent varje år. De är, liksom, det är mycket banker, som vi sa,
ja,
här, Handelsbanken, Swedbank. Alltså det är inget roligt, det är inget sexigt, det är business as usual.
Mm.
De är relativt lågt värderade eller undervärderade. Där händer liksom inte så mycket vinsttillväxt, den är ganska stabil. Och man brukar säga att de växer långsammare än marknaden i genomsnitt.
Ja.
Att de är ganska mogna. De tenderar också att generera ett stabilt kassaflöde. Alltså Handelsbanken, ja, de har ju alla sina kunder som betalar fondavgifter och som betalar avgifter till bankerna för betalningar och internetbank. Alltså det är så här, det är stabila kassaflöden. Det är inte som så här, oh, nu ska vi investera i en ny marknad eller en ny produkt. Du vet, de släpper en ny app eller en ny telefon.
Nej, men det var därför jag blev lite förvirrad här, för H&M är ju ändå så att de expanderar ju.
Ja, fast inte jättemycket.
Inte jättemycket.
Nej, ja, nu ska jag säga att jag vet inte.
Så att nu ska de ta då nya länder på den afrikanska kontinenten eller i Asien.
Ja,
eller
som sagt, jag följer inte bolag på den nivån så jag vågar inte uttala mig. Så att, där. Man kan också sammanfatta med att de har mycket tillgångar och mer tillgångar än vad de har skulder. Så de är ganska, man brukar säga, stabila balansräkningar. Och man tenderar att ha högre utdelningar. Så de använder ju inte, till exempel som Amazon gjorde många år, att de delade inte ut någonting för de återinvesterade allt i verksamheten. Så de här bolagen tenderar att ha högre utdelning än marknaden i genomsnitt. Och oftast, om man ska titta på bransch, så är det ofta finansbolag, banker, telekom, energi, allmännyttiga bolag. Alltså bolag med ganska lång historik som har funnits i många år.
Okay.
Känns det tydligt?
Mm. Det känns tydligt.
Bra. Då tänkte jag att vi ska ta motsatsen, tillväxtbolagen.
Mm.
Och så då har jag tittat på de 10 största svenska tillväxtbolagen enligt MSCI. Så att nu har jag inte gjort så här egen definition, utan jag har tittat på då det här globala företaget MSCI som gör då de här indexen. Och så har jag tittat på deras Sverige-index för tillväxtbolag. Vilka är de största bolagen?
Ja.
Och då är det Ericsson, Assa Abloy, Atlas Copco, Sandvik, Essity, Volvo, Hexagon, Swedish Match.
Mm.
Och tittar man på USA så är det då Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Visa, Mastercard.
Mm.
Så att det är också ganska stora bolag, men de här har en högre tillväxt än vad de andra bolagen har.
Är det över en viss siffra då? Eller?
Ja, över marknaden. Jag skulle säga så här, man brukar säga så här, att man växer i omsättning. Alltså hur mycket man säljer för. Omsättningen är totala försäljningen som ett bolag har. Och man växer också helst i vinst. Och man växer över marknadens genomsnitt.
Mm.
Så att därför kallar man dem för tillväxtbolag. Och ofta så är det så att de är, värderas ofta på stora förväntade framtida vinster. Att
ja, de ska, men det kan ni absolut skriva under på för Apple ju.
Ja, eller hur? Och det brukar ju inte vara något problem att de har de här höga värderingarna för att just de växer och kommer bli mer värda. Och rationalen för att köpa de här tillväxtaktierna, det är ju framförallt att aktien ska öka i värde, inte så mycket utdelningarna som kanske Swedbank. Att jag har inte så mycket förväntning om att Swedbank-aktien ska, wow, du vet, den kommer tredubblas de kommande 3 åren. Utan därmed så kan jag tänka så här, ja men vinst, de kommer dela ut varje år så jag kan liksom använda utdelningen. Mm. Så att jag tänker ju liksom oftast, är ju detta teknikbolag eller så är det liksom bolag i kommunikationsbranschen eller inom liksom ofta inom hälsovård. Mm. Känns det tydligt?
Ja, hyfsat.
Hyfsat. Det jag blev förvånad över, att jag förväntade mig att det som jag skulle vara sådana här, du vet, små tillväxtbolag. Att jag tänkte inte direkt på att Apple är ett tillväxtbolag, men det var MSCI:s definition.
Men som småsparare?
Ja.
Varför ska man bry sig om att värdebolag är bättre än tillväxtbolag? Enligt den här artikeln då?
Och... Nej, men alltså så här, detta är inte som att nu ska vi gå ut och ändra strategin. Men detta kan vara så här att förstå till exempel varför kompletterar Lysa med små bolag? Varför kan jag inte bara ha Länsförsäkring eller Avanza Global? Varför borde jag också ha små bolag som då Länsförsäkring Global inte har?
Det är
om
man är lite
har.
Mer intresserad. Kan jag tänka mig. Nej, och vill veta så vad det är man äger för någonting, om man har Lysa då till exempel, och varför man äger det.
Ja, precis.
Och det alltså står stadigt i sin strategi då.
Ja, liksom. Alltså egentligen så här, du behöver inte göra någonting till följd av detta vi pratar
Nej,
om. Det är redan fixat. Har du då våra modellportföljer eller har du Lysa, så är allt detta är ju redan fixat. För att vi försöker ju ta de bästa portföljerna enligt forskningen, och då är det ju den här forskningen vi tar hänsyn till.
Yeah.
Sen är det ju vissa som liksom så här att, ja men om man tittar på det så har ju de här värdebolagen gått då bättre i alla de här marknaderna historiskt. Och tittar man då på liksom sannolikheten för att då ett värdebolag ska gå bättre än ett tillväxtbolag, så på ett års sikt så är det 59% sannolikhet. Historiskt, alltså baserat på historiska siffror. Mm. På 5 år är det 70% och på 10 år är det 78% sannolikhet. Men liksom, då kommer vi till detta. Är detta något jag ska agera på nu? Att om jag har då H&M, ska jag sälja dem och hellre köpa Apple? Ja, tittar vi på de senaste 10 åren, så har ju tillväxtbolagen gått betydligt bättre än värdebolagen.
Mm. Det kan vara lite förvirrande ju.
Ja, alltså, så att,
för det är ändå lång tid, 10 år.
Ja, precis. Men när vi pratar, alltså, för vi pratar ju mycket statistik och odds. Ja. Det är ju inte att i 100% av fallen går värdebolag bättre än tillväxtbolag.
Nej, utan man vill ju gärna tro att det ska vara så som det sägs i den artikeln.
Men, ja, precis.
Men okej, det är inte alltid
Nej. Utan det är ju ändå så här 22% sannolikhet. Och nu har vi haft en 10-årsperiod då detta inte har varit så. Utan att om vi tittar på den senaste amerikanska tillväxtaktier över den senaste 10-årsperioden, ja, då har de gått 351% ackumulerat, medan värdebolagen har gått 224%. Så det är en ganska stor skillnad. Så därför ska man inte använda detta för att spekulera i att bara, nu köper jag värdebolag eller bara småbolag eller... Så, utan vad det handlar ju om, tror jag, att är att ha en bra balans. Vi pratar alltid äg allting. Mm. Och då äger du värdebolag, du äger tillväxtbolag. Så tittar du som snitt, ja, då har du hamnat någonstans mitt emellan. Mm. Och svaret, den svåra frågan är alltid så här, hur kommer det vara de kommande 10 åren? Ja, ingen aning, men vi kan ha en liten tiltning, eller vi kan åtminstone komplettera med småbolag i en portfölj som annars hade saknat småbolag. Det är så jag tänker.
Ja, och småbolag, de kategoriseras som tillväxtbolag ju.
Nej, de kan också vara värdebolag eller tillväxtbolag.
Ja, okej, okay,
så att det är så att detta är olika dimensioner. Så att du kan ha liksom, du kan ju ha liksom stora, medel och småbolag.
Ja.
Ja, och sen kan alla de tre kan då vara värde, jo, det, tillväxt eller blandat.
Du sa det förra gången.
Så om vi tittar vad man äger ofta, om man till exempel har Lysa eller våra modellportföljer, då har man ofta en mix av större bolag. Det är där vi har viktningen, för det är det som forskningen säger att vi ska ligga så som börsen är i genomsnitt.
Ja.
Men vi kompletterar, vi vill inte bara ha stora mixade bolag, utan vi vill ha lite små bolag också. Det är därför vi lägger till då till exempel den här Handelsbanken Global Småföretag, eller varför Lysa lägger till Vanguards Small Cap
fond. Ja.
Så allt är fixat, så min poäng här är att de tenderar gå bättre än värde går bättre än tillväxt, men den senaste 10-årsperioden har tillväxt sprungit cirklar runt värdebolagen, så att det är ingen naturlag.
Mm.
Bra. Jag hoppas att detta känns liksom tydligt och att vi kan lämna värde och tillväxtbolag.
Vi lämnar det. Men jag tycker det är faktiskt djupt spännande det här med hur man hur företag som Lysa då till exempel, hur de baserar det som de gör på forskning. Alltså, mm. För det är ju inte som att de basunerar ut det liksom.
Nej, men de har ju ett, för den som är lite nördig så har de ett white paper som
ja,
man kan läsa.
Ja, det har de, och jag har sett att man kan klicka på den, ja, och läsa det.
Ja.
Men det är inte det som står på deras liksom,
nej,
men för landningssida. Och jag tycker det är ganska skönt på sätt och vis och lite synd också.
Ja, men alltså Caroline, normalt sett, alltså detta är ju inte forskning som kommer ut till vanliga människor. Detta är,
nej,
alltså
men
jag
du
läser,
måste komma ihåg, Jan,
ja,
att jag har jobbat på universitet,
ja,
med att övertala forskare att du måste komma ut med din forskning,
ja,
så att den kan komma till gagn för samhället, för skattebetalarnas, ja, pengar går till detta.
Ja.
Och det är svårt, de tycker det är svårt att kommunicera det.
Ja.
Men sen samtidigt, så just i detta fallet så är det liksom det är någonting som det är ett försäljningsargument skulle,
ja,
jag säga.
Ja, men återigen, de flesta är inte, alltså jag kan ibland känna så här dåligt samvete, för vet, nu tvingar vi på liksom flera hundratusen läsare och 20 000 poddlyssnare. Så bara, grattis, nu kommer du få lyssna på en akademisk studie från 1998 med en Nobelpristagare. Alltså det är inte så många normala sammanhang där man liksom
får det låta tråkigt. Vi vill göra detta sexigt.
Ja, och okay? Jag hoppas att man tycker ändå
vi
så att
vill
detta
inte
var
att det ska vara
intressant.
Trist och liksom det ska kännas så, oh my god, skjut mig.
Ja.
Inte så.
Nej.
Utan detta ska ju, man ska ju förstå liksom, ja, saker när man har lyssnat på det här.
Ja, så att det är bra. Så jag tror att man har förhoppningsvis är med nu på värde versus
jag
tillväxt.
Hoppas det.
Ja.
Ska vi gå in på marknadstiming?
Ja. Mm. Precis. Och marknadstiming är ju så här kärt barn, skulle jag säga, i mångt och mycket.
Mm.
Vad tänker du?
Nej, men vad är det för något?
Så marknadstajming handlar om att man vill försöka tajma marknaden. Så man bara är med när det går upp och så hoppar man av när det går ner.
Så att man köper aktier
när de är billiga och sen så är man bara med så länge de går upp och sen när de börjar gå ner
så säljer man dem.
Ja, helst i förväg.
Helst innan de har börjat gå ner.
Ja.
Så att man bara har varit med på uppgången och tjänat massa pengar på, ja, värdeökningen.
Ja, precis. Mm. Så man är med på uppgången och man undviker nedgången.
Ja. Liksom. Frågan är då, hur ska man veta när precis innan de börjar gå ner?
Exakt, det ska vi prata om de resterande 40 minuterna.
Ja.
Grejen är ju så här, detta är en sån grej som vi liksom vår hjärna tycker ju att detta borde vara enkelt. Eller hur? Att det handlar ju bara...
Ja, det känns ju som att jag borde klara det,
ja,
känner man. Så det borde inte vara så svårt.
Nej, och man tänker så här, det är ju bara två alternativ.
Upp eller ner. Det är det som är lite bedrägligt.
Eller hur? Och inte bara upp eller ner, utan det är så här, inne i marknaden eller ut ur marknaden. Är du med? Det handlar inte ens om så här, jag ska välja vilka aktier eller så här. Det känns ju mycket enklare bara att ta beslut så här, ska jag vara inne eller ska jag vara ute?
Jag fattar inte vad du menar.
Jo, men de flesta när man pratar om att investera, kommer du ihåg att vi hade de där två frågorna?
Ja.
Är jag en person som kan hitta felvärderade eller undervärderade investeringar? Ja eller nej? Då är jag analytiker, eller hur? Då börjar jag välja enskilda aktier. Sen kan man ju vara då, är jag en person som kan förutsäga marknadens rörelser? Alltså kan jag tajma marknaden? Ja eller nej? Eller hur? På sätt och vis, om jag säger så här, men jag skiter i vilka enskilda aktier, utan jag köper alla aktier, så behöver jag bara tajma marknaden istället för att analysera 40 000 aktier.
Ja.
Så på sätt och vis borde det vara enklare, att jag köper bara alla aktier, men jag är bara inne när marknaden går upp och sen är jag ute när marknaden går ner.
Så tar man ut pengarna och, ja, är likvid, som du,
ja,
brukar säga.
Ja, precis. Mm. Att man har pengar på bankkontot eller i räntefond. Mm. Mm. Så att det är, ja, ganska lockande. Problemet är att börsen är ett komplext system. Alltså att det påverkas av Trump och politik och Riksbanken och påverkas av allmänna ekonomin och arbetslöshetssiffrorna, coronaviruset som är aktuellt just nu, enskilda aktier, vissa säger att den påverkas av Gud och liksom människors beteende etc. Vilket gör att det är svårt att liksom konsekvent förutsäga alla de här enskilda faktorerna och dessutom förutsäga hur de påverkar varandra. Ja. För politiken påverkar ekonomin och ekonomin påverkar de enskilda företagen och de enskilda företagen påverkar arbetslösheten som påverkar politiken som påverkar, liksom, ja du fattar, det är det vad man liksom i fysik kallar för ett komplext system. Men grejen är ju så här att jag kommer gå igenom ett antal faktorer varför detta blir väldigt svårt. Och jag tror att en av de grejerna här handlar ju om att vi blir väldigt lockade av att identifiera mönster. Med att hur saker, liksom, nu har det gått upp eller nu har det gått ner. Mm. Så jag tänkte att du ska få göra två övningar här.
Yeah.
Ja, precis. Den ena övningen här är att jag har tagit fram en bild. Och om jag beskriver bilden så är det är 36 rutor i ett rutnät. Typ som ett schackbräde nästan. Och då har jag då 6 kolumner och 6 rader. Så 36 rutor. Och sen har jag färgat vissa av de här rutorna svarta och vissa är vita. Yep. Så jag tänker att du ska få svara på hur många mönster du ser i den här bilden. Det är många som lyssnar som inte ser detta framför sig, så du får ju vara snabb nu.
Nej, jag ser inga mönster här.
Ja, men sluta!
Jag vet inte. Jag ser ett stort svart sjok här.
Ja, det är många rutor nere till höger som är svarta.
Ja,
eller hur?
Det är ju ett mönster i alla fall.
Ja, vad är det mer? Tredje kolumnen.
Ja. Där är ett streck.
Ja, där är ett streck.
Är det också
nej,
ett
men där är inga, det är inte, där är inga svarta. Där är inga svarta.
Nej, där är inga svarta. Det är avsaknad av svarta.
Ja.
På den sidan, ja.
Kan man säga något om nedre vänstra hörnet?
Ja, där är ju tre stycken som sitter tillsammans, liksom.
Ja.
Mm. Nej, men helt ärligt, John.
Ja.
Jag hade inte tyckt att jag ser så mycket mönster här.
Jo, fast nu tycker jag att du är lite taskig här.
Ja.
Om vi skulle lägga på en sjunde rad och du skulle fylla i de här sjunde... Det finns ju sådana
här
IQ-test.
Om jag själv skulle fylla i, ja, då hade jag säkert velat att det skulle
precis.
Se ut
så
på ett visst sätt.
Ja, så hur skulle den sjunde raden se ut då? Där det är svart, hade du nog...
Jag hade velat ha mer svart kanske.
Där det är svart, eller hur?
Ja.
Ja. Ja, och du hade förmodligen fortsatt med vitt där det är vitt. Hade du satt svart i kolumn C, i den tredje kolumnen?
Nej, det hade jag inte gjort, för den är ju helt vit
den
nu,
är helt
så
vit.
Du vill inte ha svart där.
Nej, exakt. Kan du säga att du ser mönster, att din hjärna ser mönster?
Min mönster ser mönster. Min hjärna ser mönster.
Ja. Mm. Du som är på bloggen, du kan bara liksom, eller titta på den här så kan du göra övningen själv. Men grejen är att om vi tittar, nu kommer jag ju sabba övningen för de som ska gå in på... Så här, om du ska göra den här övningen, pausa avsnittet här och gå till bloggen.
Övningen.
För att jag kommer spoila resultatet här nu. Okej, bra. Så nu kör vi spoil. Så tricket är, vår hjärnas älskar mönster. Och den här bilden är ju då helt och hållet slumpmässigt skapad. Jag har kört i Excel, eller inte jag, Alan Roth som skrev om detta första gången i en artikel. Han gjorde liksom så 36 rutor i Excel och sen sa han slumpmässigt färga de här svarta eller vita och sen råkade detta bli en av liksom mönstren.
Ja.
Men vår hjärna vill ju gärna fortsätta. Det är ju detta som man gör i sådana här IQ-test.
Ja.
Vet, man ser tre sådana, hur kommer den fjärde se ut?
Ja.
Liksom på det sättet. Och vi blir liksom ofta lurade. Vår hjärna är inte gjord för att räkna slumpmässigt. Så jag tänker att du ska få göra ett enkelt experiment.
Mm.
Så att du ska få ta papper och du som lyssnar kan också göra detta. Så du tar papper och penna och sen så ska du slumpa krona eller klave, alltså singla slant. Men du ska inte singla slant utan du ska bara skriva slumpmässiga resultat. Hänger du med?
Yeah.
Så för krona skriver du A och för klave skriver du B.
Mm.
Och sen ska du skriva 30 stycken, 30 utfall.
Mm.
Så att du kan köra igång nu så gör vi som i sådana här kockshower. Att vi pausar och ser vi tillbaka när Caroline är färdig. Då ska vi se.
Jag visste det.
Då ska vi se hur det har gått för Caroline. Så berätta, hur var det att göra övningen?
Nej, men det var ganska, det var lite mindfulness faktiskt.
Alltså, ja, så vad kan du dra för slutsats då?
Nej, men jag bara liksom skrev A, B, A, B, du vet.
Ja. Ja.
Så som det föll mig in.
Ja.
Och sen så räknade jag antalet A och de blev 14 och sen räknade jag, ja, och B var ju 16 då.
Ja. Jag tror att du har fuskat lite.
Nej, men jag har inte fuskat.
Ja.
Som jag sa så var det lite en avslappnande övning. Så det var inte så att jag förstod nästan vad det gick ut på. Men jag försökte förtränga det.
Vad går det ut på?
Jo, men för att hjärnan vill ju gärna hitta på någonting här. Men jag vet inte exakt vad den ville hitta på.
Ja.
Men nu förstår jag ju att den ville att det skulle vara lika många arn som ben. Det får inte vara för många av någon.
Nej, exakt. Så det är ju inte slumpmässigt.
Nej.
Nej,
och det kan man tro för att man slappnar av lite och skriver A eller B.
Ja, precis. Så grejen är så här, hur hjärnan funkar är att den kommer att hitta ett mönster och så kommer du inse så här, fan jag skulle inte följa ett mönster. Och så börjar man följa ett nytt mönster tills dess att man kommer på ett nytt, att man håller på med ett mönster. Och sen försöker man skifta ett nytt. Och det här med slumptalsgenerering, alltså nu är jag inte expert på det, men jag vet att inom matematiken och fysiken så är det så extremt svårt att ta fram perfekt slumpmässighet. För det finns alltid ett mönster eller en bias eller någonting.
Men är det för att en människa har skrivit programmet som,
ja, även
som
datorer,
ska
ja,
alltså där generera slumpmässigheten?
Ja, ja. Så att det liksom man tittar så här inom, jag vet inom fysik, att man tittar på så här fysikaliska reaktioner, att så här sönderfall, för man tänker att det är slumpmässigt. Men det är väldigt, väldigt svårt. Så din bias här var ju så att jag vill ha 50-50. För så ska det ju vara om det var slumpmässigt.
Det är så himla coolt att hjärnan gör det utan att man märker det. Det är det ju.
Ja.
Vad gör den mer utan att man märker det? Detta har jag funderat på sen jag gick i grundskolan när jag upptäckte att jag kunde skriva full pott på ett prov som jag inte hade brytt mig om.
Ja.
Och så tänkte jag så, men det måste ju vara så att jag har lyssnat på lektionen då, fastän jag tyckte det var tråkigt.
Ja.
Och sen hände det inte mer.
Nej, men hjärnan gör ju jättemycket. Det är ju det som Daniel Kahneman har fått Nobelpris för, i den här tänka snabbt, långsamt, att vi har system 1 och system 2. Och vi har ju pratat om det här med bibliotekarien och jordbrukaren, och vi har pratat om så här hur vi värderar pengar olika. Så att det finns jättemycket kul forskning. Det skulle varit roligt att faktiskt ta in och intervjua någon beteendevetare om det här. Vi har gjort två avsnitt med Helen Hellander, så jag kan länka till dem tidigare. Ja. Så att i alla fall, detta är ju, och mönsterna man kan följa, du råkade följa ett mönster att det ska vara ungefär lika. Sen kan det vara vissa som är så här, AB, AB, fan jag kan inte skriva AB, B, 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 men jag kan inte bara skriva B.
Ja, men, jo, men så det. Tänkte jag under tiden som jag höll på.
Ja, men då hade du ju, höll ju på ju.
Ja, det gjorde jag. Jo, jag gjorde det, men sen så försökte jag frångå det, precis som du sa.
Ja.
Ja, strunt samma.
Ja, så du gjorde precis så som du skulle göra.
Enligt textboken.
Enligt textbook-exempel, ja precis. Bra. Mm. Detta ställer ju då liksom till det i marknadstiming. Att detta är ju så vi vill se, aktien har gått upp. Eller nu har det liksom, vi kan faktiskt ta ett exempel till här med marknadstiming. Nu vet jag inte om du har hört detta exemplet innan. Jag brukar ta detta på workshoparna ibland. Föreställ dig att du har två stycken aktier eller fonder eller investeringar, A och B. Den ena investeringen har gått upp de senaste 21 dagarna. Den andra investeringen har gått ner de senaste 21 dagarna. Mm. Vilken av de här två skulle du lägga dina pengar i?
Den som har gått ner.
Den som har gått ner?
Nej, det skulle jag ju inte.
Ja, varför inte? Den är ju på rea.
Ja, det är den, men det är ju för att jag blev aktiv och tänkte så. Men om jag bara får säga känslan, var att jag vill gå på vinnaren nu.
Ja, okej. Okay. Liksom men
det är att, därför jag också tycker så, jag orkar inte.
Nej.
Jag kommer att förlora vilket fall jag än väljer. Liksom.
När jag säger så här, de flesta, när jag gör handuppräckningar på föreläsningar, för jag gör det rätt ofta, så brukar de flesta räcka upp handen på att man ska köpa B, den som har gått ner.
Ja.
Eller hur? För vår hjärna tänker så att den är billig, den borde gå upp. Den andra har ju redan gått upp, tåget har gått och det är kört. Mm. Så brukar jag så omformulera frågan. Okay, så att föreställer du inte har två bolag eller två aktier A och B, utan du har två hästar A och B. Den senaste, liksom den första hästen A, den har vunnit de senaste 21 loppen. Häst nummer B har förlorat de senaste 21 loppen. Vilken har högst sannolikhet kommer liksom vinna det 22 loppet?
Mm. Det är ju A.
Ja. Mm. Så är det med aktier också, att liksom ett rekord på en aktie följs i genomsnitt av 42 nya rekord.
Ja.
Så det är ett normalläge för börsen att vara på
topp.
Men
är det ett mönster då?
Nej, det är inte ett mönster, det är statistik. Alltså när man tittar statistiskt så att rekord tenderar att följas av nya rekord. Och att eftersom vi har en tillväxt,
men varför är det så?
Nej, men eftersom vi har en tillväxt, att börsen går ju mer upp än vad den går ner. Den går ju 2/3 upp. över tid. Så då blir det ju naturligt att den ska gå högre och högre och högre.
Jo, jo, men jag tänker för en enskild aktie.
Ja men, det är, ja, men det är svårt på en enskild aktie. Men om vi tittar på marknaden. Liksom de flesta, marknaden drar ju med sig alla aktier. Ja, även ja. Dåliga bolag går ju plus i en positiv marknad. Mm. Alltså det ser man ju liksom i dagsläget. Så, att, så här blev vi ju lurade hela tiden. Och om vi då tittar på, om vi tar specifikt marknadstiming. Så vi hade något som heter Svarta måndagen den 19 oktober 1987. Då föll börsen över 20% på en enskild dag. Liksom man vaknade på morgonen och sen var man så här, vad hände de här 8 timmarna? För man blev av med en femtedel av sina pengar. Och sen Nobelpristagaren Robert Shiller, då, som han undersökte och liksom i efterhand, vad berodde den här kraschen på? Alltså fanns det något, så här, var det något som hände under helgen? Liksom, och man liksom undersökt så här, vad var anledningarna till den här kraschen? Och du kan ju läsa hans konstaterande.
Ja, yeah. The crash was due to investor psychology and did not have an obvious external cause.
Ja.
Så det var investerarpsykologi som, ja. Som fick det att rasa. Men det ja. Säger ju ändå, alltså helt ärligt, det säger inte så mycket väl.
Nej, men det säger att...
Det måste ju vara något som fick dem att...
Ja, och det
investerarna
vet,
att ja, agera och, efter, ja, efter
och,
någonting.
Och nu har jag inte den, jag har inte förberett den studien idag. Men jag har så här minne av att det finns en studie som tittade på stora rörelser på börsen. Och jag tror att det är 75% av fallen kunde man inte ens i efterhand förklara varför det hade fallit.
Men det låter så konstigt, ja. Men visst, absolut.
Och det är, ju...
är det för att det är ett komplext system?
Ja, och vi är irrationella och sen så börjar det gå ner och sen får man panik och sen får fler panik och till slut så får även de som inte fick panik och så blir det liksom ett självspelande liksom piano. Mm. Liksom. Och där finns en professor som heter Valery Sakamulin. Han är på ett universitet i Norge som heter Agders universitet och han typ har skrivit hur många artiklar på marknadstiming som helst. Så vi ska gå igenom några av hans artiklar och vi ska gå igenom andra artiklar också. Men du kan ju läsa hur han introducerar en av sina artiklar, för jag tycker att det är ganska liksom fint. Och du kan pausa efter en mening så bryter vi ner den.
Ja. Yeah. In this paper we revisit the myths regarding the superior performance of market timing strategies based on moving average and time series momentum rules.
Mm.
Ja, det är bra. Nu bryter vi ner detta.
Ja, så alltså han har en studie som vi kommer att prata om där han går igenom då de här klassiska strategierna för hur man tajmar marknaden. Ett väldigt vanligt är det här då moving average som heter då glidande medelvärde. Och ja. Då ser man så här att börsen, en dagskurs, en aktie rör sig väldigt mycket på en enskild dag så det blir en väldigt hackig kurva. Men om vi istället räknar till exempel det senaste årets genomsnittliga aktiekurs eller den senaste 2 månadernas aktiekurs så får vi en mycket mer glidande kurva, en mycket mer jämn kurva. Hänger du med på det?
Mm.
Och då kan man säga att om då till exempel aktiekursen går över 200 dagars medelvärde, ja då går den positivt, då är den i uppåtgående trend. Men okay. när den går under sitt 200 dagars glidande medelvärde, då är den i en negativ trend, för då går den sämre än den har gjort historiskt. Häng med. Så det finns 100 sådana här regler, detta kallas MA200 eller MA50 genom 200, alltså det finns massa av sådana regler. Är du med? Så vad han gör, han undersöker alla de här kända reglerna
ja, ja.
För hur
ja,
man ska tajma
marknaden. Ja, vad spännande,
marknaden.
De här myterna kallar han det då, eller?
Ja, ja. Mm. Så kan du läsa.
Ja, nästa då. These active timing strategies are very appealing to investors because of their extraordinary simplicity and because they promise substantial advantages over their passive counterparts.
Ja.
Okej, okay, så det är
jättehärligt
att följa de här.
Ja, så han säger så att de här,
förenklade...
att när någon säger så här, du vet, det är ju skitenkelt, du vet så här, du kommer undvika de största förlusterna genom om du bara följer det här MA200 versus MA50. Eller om du bara följer det här glidande med. Och så blir det väldigt konkret och så blir man så här, oh, detta är ju matematiskt. Och så blir vi så att detta
äntligen är det något som gör att detta blir lite enklare för mig.
Ja, ja och jag förstår detta. Mm. Och då säger han så här, these active timings are very appealing to investors because of their extraordinary simplicity. Det ser väldigt enkelt ut så jag blir väldigt tilltalad. Mm. Och för att de också då lovar, du kommer inte vara med om nedgången.
Mm.
Liksom, och det är ju liksom så här, och det känns ju mycket bättre att göra någonting, för vi är så vana att den som gör något, den som är aktiv, kommer gå mycket bättre för än den som är passiv. Och om du har då den här strategin, vet att Karo, vet, här har du ett nyckeltal som berättar för dig när du ska sälja Lysa eller indexfonderna, och jag är som bara sitter kvar i båten, då blir jag ju idioten i bara, så varför använder du inte det här nyckeltalet eller den här strategin? Är du med?
Nej, men vet du, jag ska säga en sak, att om man sitter på sånt här jobb som investerare, så kan det nog vara fruktansvärt. Alltså man är på fel plats om man inte försöker sig på de här grejerna.
Ja, det är klart.
Att tajma marknaden. Ja. För man har gjort en undersökning som visar att om vi inte känner, vi människor inte känner att vi kan påverka vår omgivning eller liksom våra liv,
ja,
då går vi ner i depression. Ja. Och det är liksom oundvikligt.
Ja.
Så att då hade man ju mått dåligt på sin arbetsplats.
Ja.
Om man nu hade
eller känt till sitt spar, du behöver inte alltså ta det till sitt, alltså du behöver inte ta det till arbete, man jobbar så här, ta en vanlig sparare. Sparare som så här, du vet, så här, och det vi förespråkar så här, ja men du vet så här, sitt still i båten, köp indexfonder, låt det vara, den som inte rör pengarna är vinnaren. Och det låter skitbra, särskilt när det går upp. Men det kommer bli fruktansvärt jobbigt för folk när det börjar gå ner. Jag är lite rädd liksom så att det är många som börjat investera och som är tacksamma. Tack Jan och Karo, jag har kommit igång med mitt sparande och jag har tjänat pengar. Det kommer komma en period och detta kommer gå ner. Liksom, yeah. Då man kommer förlora pengar på att man gör det som vi säger.
Och då är det det du menar, att vi känner att det är skönt att få göra någonting då, ja.
Och då blir ju en sån här strategi blir ju så tilltalande. Särskilt då när man ser att någon annan har gjort detta och lyckats. Så att vi har en bias för att vi vill tajma marknaden. Och jag ska vara den första att erkänna, jag spenderade flera år åt att försöka tajma marknaden. Jag höll på med teknisk analys, här, huvudskuldra, dödskors och guldkors och liksom RSI.
Det låter så himla spännande det där.
Yeah.
Alltså, de har sådana pirattermer.
Yeah, men det finns,
piratterminologi.
Ja, men det finns hur många sådana här...
It's a man's world.
Ja, men hur många sådana här termer. Så att jag har också gjort detta. Men det är ju detta som kommer min erfarenhet snart av 25 år. Att jag höll på och testade detta och insåg sen, det funkar ju inte.
Nej.
Det funkar ju inte. Så att därför tänker jag så att vi behöver inte lyssna på mig, utan vi kan ta och titta på studier.
Ja.
Så nu hoppar vi in i studio, och en av de senare studierna är gjord av Wim Antunes, har uttalat det garanterat fel, som heter då Market Timing, Opportunities and Risk, och som gjordes då 2016-17. Och vad han gjorde var, han gick igenom 68 marknadstiming-gurus som använde alla de här olika strategierna och deras förutsägelser över en 13-årsperiod mellan 1999 och 2012. Och han konstaterade att 42 av 68 hade mindre än 50% rätt. Så att det var sämre än att singla slant. Och då konstaterar han två slutsatser. Ska du läsa den första?
After transaction costs, no single market timer was able to make money.
Okej. Så efter vi har tagit hänsyn till kostnader för transaktioner, felsignaler och allting, så var det ingen enskild marknadsindikator som kunde tjäna, liksom, som kunde skapa ett mervärde jämfört med att bara köpa allting, bara hålla det över hela perioden.
Mm.
Och det fortsatte han till en ännu brutalare slutsats.
Ja, och detta är ju på svenska.
Jag har översatt den, för den är så bra.
Ja, det finns bara två typer av investerare. De som inte vet var marknaden är på väg och de som inte vet vad de inte vet.
Ja. Kan du inte läsa den igen?
Så ingen vet någonting, eller?
Ja, okay.
Det finns bara två typer av investerare. De som inte vet vart marknaden är på väg och de som inte vet vad de inte vet.
Nej, de som är clueless. Alltså, och detta är... Vad, du bara skrattar.
Jo, jag försöker bara greppa den så att ingen vet någonting.
Nej, ingen vet hur marknaden, ingen vet vart marknaden är på väg, och det finns inga liksom magiska kulor. Nu målar vi upp liksom den ena sidan av forskningen. Sen finns det, lite små ljusglimtar för de som ändå tror på marknadstiming, så vi kommer till det också. Men i stora drag, det kommer då, Eugene Farmer sa det också, att ja, men där finns ju de som är chartists. Och det finns liksom inget belägg för att det funkar. Så att det är inte som att detta är en studie som säger att marknadstiming inte fungerar. Det är ganska många studier. Så jag skulle säga att konsensus är väldigt tydlig på att det är väldigt, 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 väldigt svårt med marknadstiming. Mm. Sen är det vissa som säger så att nej, men det finns vissa tendenser, så vi ska prata om de tendenserna också. Och det är därför jag tog upp han professor Samakulin. För att han, jag tycker han har en ganska sund syn på det här med marknadstiming. Mm. Och han har liksom forskat på det.
Får jag bara fråga, hur hittar du den här artikeln till exempel?
Grejen är ju så här, jag har tänkt på det ganska mycket, hur jag faktiskt gör. Men jag läser ju sjukt mycket. Jag läser ju väldigt många nyhetsbrev. Och sen läser jag ofta artiklarna och sen är det ofta att de hänvisar till en studie. Och sen hänvisar den studien till en annan studie. Och så nystar jag på det sättet. Och sen har jag Evernote, där jag har faktiskt en sjukt bra struktur för hur jag kategoriserar studier och artiklar. Som till exempel den här poddavsnittet vi har gjort idag. Jag tror att jag har 15 studier och 22 artiklar som jag har läst innan. Artiklar alltså på nätet, typ i New York Times eller på liksom nyhetsbrev eller andra bloggar. Så, etc. Så att vad jag tror att jag är ganska duktig på, det är ju att aggregera information på det sättet. Så att denna hittade jag genom ett nyhetsbrev som hade länkat till Morningstar, och på Morningstar hade han länkat till en artikel där han pratade om marknadstiming.
Mm, jo, absolut. Men då är det ju ändå så att någon måste plocka upp det här.
Ja.
Till sitt nyhetsbrev. Och var plockar de upp det ifrån då?
Ja, men, alltså,
jag bara intresserad
ja, men den andra hur jag gör är att jag prenumererar på sådana här SSRN. Är ju sån här sajt. Jag vet inte om du känner till den.
Jo, absolut. Nej,
jag känner inte till. Ja, men jag trodde att det finns ju massa vetenskapliga artiklar i alla ämnen.
Ja.
Ja, och sen så prenumererar jag på...
Men vad är detta för en SSRN?
Ja, men det är någon sån här ResearchGate. Det finns ju massa sådana som samlar. Alltså, du lägger dina vetenskapliga artiklar där. Och sen så är jag då professor, så kan jag trycka på mitt namn och så får jag lista på alla mina artiklar. Ja. Så hittar jag till exempel, jag hittar någon refererade till hans Samakulin eller vad han heter. Och sen hittar jag hans biosida. Och på hans biosida hade han listat alla sina artiklar. Och så plockar jag ut dem som handlar om marknadstiming. Och sen har han ju referenser. Och sen plockar jag fram dem också. Mm. Mm. Jag vet inte om det är så man gör. Men...
Jo, men då är det ju ändå så att du måste ju liksom kurera din lilla lista.
Ja.
Men hittar du sånt som motsäger?
Ja, vi kommer att prata om det som motsäger.
Ja, vi kommer att prata om det. Det är så väldigt intressant hur vi liksom hittar information. Ja.
Jag tänkte säga, jag är inte dum i huvudet.
Nej, jag vet.
Du vill bara dubbelkolla.
Jag vill bara dubbelkolla, ja.
Att jag inte är dum i huvudet. Tack för förtroendet. Nej, men så här, grejen är så här, det är som jag tycker, du vet, jag har inte en fond som inte håller på med marknadstiming, eller jag har inte en fond som, du vet, så här, där jag har ett egenintresse i att det ena ska funka eller inte. Där blir jag ju väldigt pragmatisk. Funkar det ena, men då kör vi på det. Funkar något annat bättre, då kör vi på det istället.
Ja, för då, om det dyker upp någonting nytt här, då är det rätt spännande.
Ja.
Det är inte ett hot.
Nej. Vi förvaltar ju bara våra egna pengar. Mm. Så vi har ett egenintresse i att det ska funka så bra som möjligt. Mm. Och sen tycker jag alltid att det är skönt att kunna påverka andra, som till exempel lyser så här, varför har ni sett denna studien? Så jag brukar ju till exempel hans Samakulin skickar jag ju till Lisa och så här, har ni sett de här studierna? Och sen råkar det vara Oskar på Lisa som tycker att det är lika kul som jag med vetenskapliga studier. Så vi nördar tillsammans ibland. Mm. Liksom, och byter studier. Liksom. Vad?
Who knew?
Ja,
okay.
Ja. Men nu sånt som pågår på kvällarna.
Ja, men nu har du en slide här där du har skrivit varför håller vi på?
Ja, så om det är så tydligt att det finns bara två typer av investerare. De som inte har vet, alltså de som är lite så här, vet inte vad de håller på med, och de som vet att de inte vet.
Mm.
Varför håller vi på med marknaden? Varför är detta en
varför
grej?
Varför finns den finansiella...
Men varför finns hela marknaden? Yeah. Och då finns det lite olika. Jag tror att det handlar om en kombination av rädsla. Rädsla så här, vi vill inte förlora. Vi kan göra en sån här övning. Så att det du behöver tänka på, det är summan av alla pengar på alla våra konton. Du behöver inte säga den högt eller skriva ner den, utan bara tänk på den i huvudet.
Yeah.
Och sen gör du så här, ta bort 50%.
Mm.
Hur känns det?
Det känns jobbigt.
Ja. Eller hur? Tänk så här, logga in på Avanza eller Nordnet eller Lysa, och så står det den summan när du vet att för ett år sedan var det den andra summan.
Mm.
Sen tar du bort hälften av den summan till.
Mm.
Okay.
Ja, jag vill rädda det som räddas kan.
Eller hur?
Ta ut pengarna.
Eller hur?
Ja.
Och sen så tar du bort hälften till.
Mm.
Eller nu börjar man vara så här, nej, jag vill inte längre ta ut dem, utan nu skiter jag i vilket.
Ja,
nu,
går och fikar istället.
Ja, men precis. Nu blir det liksom så här, man ger upp.
Ja.
Och sen tar du bort 15% till. Det är så här ultimata förolämpningen. Så om du har räknat rätt så borde det vara ungefär 10% av ursprungsbeloppet.
Japp.
Och, liksom så här, och det känns för de flesta förjävligt. Och detta är bara en så här mental övning. Och du tänker så här, men jag nu överdriver du så att de tar bort 90% av pengarna. Ja, mellan toppen 1929 och botten 1931, då föll börsen med 90%. Så att grejen är att det är inte ens något mardrömsscenario, utan detta har ju hänt. Och precis som du säger, vi får någon rädsla innan vi liksom ger upp. Liksom först, det är de här, vad är det man säger, förnekelse, ilska, resignation, att det finns ju den här liksom känslospiralen. Sen tror jag att det handlar om så övertro på egen förmåga, att man tror att man kan göra detta bättre än andra. Alltså den här självdeception. Och att de här gurusarna får ju rätt ibland. Är med? Och då tänker man så här, vilken idiot jag är som inte lyssnar på den där gurusen. Och så har jag varit, men sen har jag ju sett att de där gurusarna har ju bränt sig också. Och då blir det också så att jag har ju ingen respekt för gurus. I dagsläget, särskilt som vi pratade om i förra avsnittet, där det är bättre att singla slant än att lyssna på en guru. Och sen är det också så skillnad, för detta kom också så här, någon kommentar så här, men då ska vi inte lyssna på det heller. Nej, jag försöker aldrig vara någon guru, men framförallt så gör jag inga förutsägelser om framtiden, utan jag pratar mycket om det du kan kontrollera. Kontrollera det du kan kontrollera. Och marknadens rörelser kan vi inte kontrollera, men jag kan kontrollera min reaktion. Till marknaden. Jag kan kontrollera hur jag fördelar mina pengar. Jag kan kontrollera min sparhorisont. Jag kan kontrollera min tillgångsfördelning. Jag kan kontrollera mitt månadssparande, mina inkomster, mina utgifter. Alltså,
det finns rätt mycket man kan kontrollera. Och det är väldigt skönt. Vi har pratat om det när det är kris. Liksom. Ja. Så ska man alltid fundera över vad som går bra just nu. Eller vad jag kan kontrollera just nu.
Exakt, exakt. Så att det handlar liksom så här att det är väldigt, väldigt svårt. Och sen är det också när vi tittar på de här gurusarna, så är det extremt svårt att skilja tur från skicklighet. Och man kan utgå på i default att de flesta har tur. Vi kommer prata om det i nästa avsnitt om det där. Så att om vi ska ta några faktorer till varför det är så svårt med marknadstiming. Jag säger inte att det är omöjligt, jag säger bara att det är väldigt svårt. Så den första artikeln, den är faktiskt redan från 1975 av Alan Sharp, som också fick Nobelpriset. Där han skrev en artikel som heter Likely Gains from Market Timing. Och då kom han fram till att man behöver ha väldigt mycket rätt. Och vad jag tänker så här, säg att du är en person, eller jag är en person. Jag är en person som har 70% rätt i mina förutsägelser. Med att i 7 av 10 fall så kan jag förutsäga marknadens rörelse. Eller, håller du med om att det är en ganska hög sannolikhet?
Ja, det tycker jag.
Ja. Problemet är att om jag ska tajma marknaden så räcker det inte att ha rätt en gång. Jag måste ha rätt 2 gånger. Jag måste ha rätt när jag går ut ur marknaden och jag måste ha rätt när jag går in. Så det var exempel många som sålde efter finanskrisen eller sålde innan finanskrisen, men de gick aldrig in igen. Eller man liksom sålde när det gick ner 2018 och sen köpte man inte tillbaka i början av 2019 och så missar man 35% uppgång. Och här kommer vi in bara på statistik. Och det är så roligt, för Alan Sharp var inte ekonom utan han var matematiker, har jag för mig att det var. Och då konstaterar han så här, ja, men betingad sannolikhet, det vill säga när man har 70% sannolikhet att ha rätt i ett utfall. Om jag har 2 kopplade utfall, att det ena beror på det andra, då har vi det som kallas för betingad sannolikhet. Och betingad sannolikhet räknar man ut genom att multiplicera sannolikheterna med varandra. Så då får jag så 0,7 gånger 0,7. Och vad är 0,7 gånger 0,7?
0,49.
Exakt. Så även om jag är en person som i ett enskilt beslut kan tajma marknaden med 70% sannolikhet, så har jag ändå mindre än 50% sannolikhet att få rätt på en marknadstajmingsaktivitet, eftersom jag kommer att ha bara 49% sannolikhet, även om jag har 70% rätt.
Ja, helt sjukt matte.
Är det med?
Det är så, ja. Man blir liksom, det är error.
Det blir error i hjärnan, ja. Mm. Så att, och detta är ju bara liksom sannolikheter. Vi är inte ens med så här timing eller så här. Vi pratar bara om att du måste ha mer än 70% rätt i ett enskilt beslut för att få en 50-50 möjlighet att slå marknaden. Och Alan Sharp räknade på detta och han sa, för att man ska kunna ha en nytta, tjäna pengar på marknadstiming, så måste man ha mer än 74% rätt. Och det är extremt, extremt högt.
Ja.
Så att det är en av anledningarna. Du måste ha rätt 2 gånger. Därför är marknadstiming väldigt, väldigt svårt. Så jag hoppas jag gjorde
nu
mitt
case. Nu har vi
case.
Sett det i siffror till och med.
Ja.
Det är inte bara som att man kan tycka att det är svårt.
Nej. Precis. Mm. Den andra faktorn är att uppgångarna är inte jämna, utan att det finns vissa enskilda dagar då börsen går upp väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Och då finns det en sån klassisk graf som man kan ha åsikter om. Men den visar då om man hade investerat på amerikanska börsen mellan 1990 och 2017, då om man hade investerat 1000 kronor. Så om man hade varit från början till slut så hade man haft 13 739 kronor. Ja. Alltså nästan 14 000 kronor. Men om jag bara hade missat den ena bästa dagen. Så jag tog ut pengarna på kvällen innan den kommande bästa dagen och sen satte jag in pengarna efter den först bästa dagen. Då hade jag haft 12 300 kronor.
Istället för 14 000?
Istället för 13 700.
Okay.
Om jag hade missat de fem bästa dagarna, så istället för 13 000 kronor, då hade jag haft 9 000 kronor.
Mm.
Om jag hade missat de 25 bästa dagarna, då hade jag istället för 13 000 haft 3 000 kronor.
Mm. Men så hur ska man veta vilka dagar? Alltså,
ja, men det vet man ju inte.
Går ju inte.
Nej.
Då ska man ha tur, en ofantlig tur.
Ja, precis. Och Daniel Kahneman, som fick då Nobelpriset 2002, han skrev så här: the average investor's return is significantly lower than market indices due to primarily market timing. Alltså att den genomsnittliga investeraren har en signifikant sämre avkastning än om de bara hade köpt allting och hållit över tid, liksom som en indexfond eller Lysa. Och det är framförallt på grund av marknadstiming.
Mm.
Så att det är liksom ord och liksom inga visor. Så detta är den andra anledningen till varför det är väldigt svårt. Så du måste ha väldigt mycket rätt. Du får inte missa de bästa dagarna.
Nej.
För liksom att det är kört. Man kan vända på detta också och titta och undvika de värsta dagarna. Det finns en som heter Meb Faber som har gjort det. Men vi kommer till det.
Mm.
Den tredje faktorn är att det ger dessutom fel fokus. Att om målet är att undvika de dåliga dagarna, så sätter det fel fokus på att det är liksom det här att jag missar att marknaden faktiskt går mer upp än vad den går ner. Alltså om det hade varit 50-50 så hade man kunnat resonera att det är relevant. Men eftersom marknaden går så mycket mer upp än vad den går ner, så blir ju då fokuset fel. Och jag påstår att det är viktigare att vara med på de mer vanliga uppgångarna än det är att missa nedgångarna.
Mm.
Hänger du med på det?
Absolut.
Och jag tänker att vi ska titta på detta i en bild som jag hittat på nätet, tror jag, från First Trust Advisors, som har gjort en jättefin graf där de har tagit den amerikanska börsen mellan 1926 och 2018. Och sen så har de ritat in uppgångarna, alltså det som man brukar kalla för då bull markets och bear markets, alltså björnmarknader där det går ner. Och där brukar man alltid prata om det, heter en björnmarknad för björnen river ner aktiekursen. Och tjurmarknad och bull market för att tjuren drar upp aktiekursen. Och om du skulle säga bara spontant för de som inte kan se grafen, hur skulle du då beskriva?
Jag skulle säga att det är fler uppgångar än vad det är nedgångar.
Ja, och uppgångarna är mycket, mycket högre än vad nedgångarna är.
Ja.
Och längre.
Ja.
Eller hur?
Mm.
Så man kan titta på den här bilden i detalj på bloggen, för jag tycker den är väldigt illustrativ. Och den visar också då i genomsnitt hur lång är då den här tjurmarknaden där det går upp, och hur långa är då björnmarknaden när det går ner, och vad är den genomsnittliga nedgången, och vad är den genomsnittliga uppgången, och vad är det på årsbasis?
Mm.
Då. Sen kan man dyka ner exakt hur den är konstruerad, men om man tittar på liksom poängerna, så sedan 1926 så har vi haft 11 nedgångsperioder, alltså så här björnmarknader. I genomsnitt har de varit 1,4 år, så 1,5 år nästan. Och nedgången är i genomsnitt minus 41%. Mm. Så man förlorar ungefär, jag brukar säga hälften, att man ska komma ihåg att man förlorar ungefär hälften av sina pengar. Vi har haft 12 uppgångsperioder, men... Så att man kan tycka så här, 11 nedgångsperioder, 12 uppgångsperioder, det är 50-50. Nej, för uppgångsperioderna är 9,1 år långa i genomsnitt. Och uppgången är 476%.
Ja, helt sjukt. Men alltså, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ja.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alltså det, ja. Tittar man på den här grafen, det kan man ju göra på bloggen, med high fans.
High fans-grafen.
Ja, men det ser ut som high fan.
Ja.
så ser det ju ut som att det är så sjukt mycket mer uppgångar.
Ja, men det är ju sjukt mycket mer uppgångar.
Nej, men sjukt och sjukt. Det är, alltså, själva antalet.
Ja, ja, ja. Nej, antalet. Antalet är inte så många fler.
Nej. Men, det är bara att de är längre
och mycket högre.
Högre, ja.
Ja. Och när det går ner så går det ner minus 41, men när det går upp så går det så mycket mer upp.
Mm.
Och uppgångsperioderna är alltid längre nedgångsperioderna. Så slutsatsen att dra är så här, hur smärtsamt det än är så är det bättre att lida sig igenom nedgången än att försöka tajma den.
Ja.
För det är stor risk att du kommer att tajma dig fel i en uppåtgående marknad och du missar den uppåtgående marknaden. Jag vet inte vem det är som sa, om det var Peter Lynch eller någon som sa så här, mer pengar har förlorats på sidlinjen i väntan på kraschen än av själva marknadskrascherna.
Ja, nu fattar jag det.
Ja.
Nu fattar jag det när jag såg den här high-fans-grafen. Ja. Men du, samtidigt så är det ju ganska skönt att veta att det är så marknaden ser ut och den har gjort det i nästan 100 år.
Ja.
Men det är också många som säger så, men nu är det en helt annan marknad som vi inte alls känner igen. Vi förstår inte hur det kan gå upp så länge och bla bla bla. Och så då känns det som att det är annorlunda nu.
Ja, och det,
men det
då finns
det
ju,
alltså inte.
Det finns ett annat sånt citat som också är, alltså jag är så dålig att komma ihåg vem som säger det. Så här, mer pengar har förlorats till de här fyra orden än till något annat liksom resonemang. Och det är, this time it is different. Mm. This time it's different. Och det är inte annorlunda. Det finns en bok som heter av Carmen Reinhardt och Kenneth Rogoff som heter Annorlunda nu. Sjukt jobbig bok att läsa. Men
är det ekonomi?
Ja, det är professorer. Mm. Du vet, det enda som var kul med den boken var att när jag läst halva så tänkte jag så här, shit, nu är det bara halva kvar. Men då kom jag fram till att halva boken var referenser.
Och så då, när, blev det bara,
då var jag klar efter att ha läst det. Ja. Mm. Men den går igenom, och den heter så här typ Seven Centuries of Financial Folly. Alltså så här flera sekel av finansiell dårskap. Så att vi, nej, det är inte annorlunda nu. Det är aldrig annorlunda nu. Så länge vi människor är vi människor så är det inte annorlunda.
Mm.
Ja. Mm. Jag tänker så att vi, jag vill ändå få detta i rimlig tid.
Ja.
Så att jag tänker att vi fortsätter. Den sista, femte faktorn
till att det är svårt att
till att det är väldigt
marknaden.
Svårt är framförallt att konsekvenserna är så sjukt stora. Grejen, jag brukar ibland tänka på detta som golf. Mm. Att jag spelade golf ett tag. Och du vet, man kunde göra ett bra utslag, man kunde göra ett bra inspel, man kunde göra, liksom, spela sjukt bra.
Och tajt och få slag och
sen kommer man upp
så
på green,
nära
och sen
hålet.
Och sen sabbar man det.
Med sju stycken
extra slag
på tio.
Ja. Och Warren Buffett har också sagt detta i så många sammanhang. Liksom så här, att liksom, du vet, 15 års uppgång med liksom, 100-tals% gånger noll blir fortfarande noll.
Yeah.
Liksom. Yeah. Så att vi kommer ha ett avsnitt faktiskt jag har planerat. Eller jag har börjat Evernote, ett avsnitt som heter Avoid the Zeros. Alltså undvik nollorna.
Mm.
Så för problemet är att har du fel så blir konsekvenserna så sjukt stora.
Jo, men vad är det jag har fel om då?
Har du fel att du sitter utanför marknaden när du har 9 års uppgång?
Ja, och jag bara väntar på att komma in i rätt läge. Liksom. Yeah. Och då förlorar jag eventuell avkastning.
Alternativ avkastning, ja, precis.
Ja.
Och då är det en av våra favoritföretag som då gör en studie. Här är det ett företag. Men det
som har gjort en studie, vad är det
Nej,
för företag?
Nej, de gör inte en studie, de gör varje år en mätning.
Okay.
Vad fick den genomsnittliga investeraren och vad gjorde index? Så de jämför då, så här, vad har en genomsnittlig investerare och vad har index?
Är det i USA då?
I USA, ja.
Mm.
Men resultaten går att upprepa. Tittar vi på så här på Avanza, så är de 9 av de senaste 11 åren har den genomsnittliga spara underpresterat. Så här, studierna går helt i linje. Sen skiljer siffrorna lite åt. Men då visar de att över en 20-årsperiod, då mellan 1998 och 2018, då har den genomsnittliga investeraren haft 3,8% avkastning i genomsnitt. Medan om man bara hade ägt index, alltså en Lysa eller en indexfond, ja, då hade man haft 5,6%.
Mm.
Så att man underpresterar. Och då kan man tycka att 2%, det gör väl inte så himla mycket. Ja, men hade du då investerat, tror jag att det var 100 000 dollar, då är skillnaden 200 000 eller 298 000.
Yeah.
Så att de där 2% per år spelar sjukt stor skillnad.
Mm.
Sjukt stor skillnad. Och tittar vi på räntor, alltså om man inte ska försöka tajma aktier, då ska man absolut inte tajma räntor, för där är vi ännu sämre.
Mm.
Där finns ju också sådana här...
Då menar du räntefonder eller?
Räntemarknaden. För där har den genomsnittliga investeraren haft 0,22% avkastning och räntefonder har genomsnitt gjort 4,5%. Så att där är ju skillnaden mellan att ha 100 000 eller ha 243 000.
Ja.
Och där finns, jag får ju så mycket statistik i huvudet efter alla de här studierna. Wall Street Journal gjorde ju också en sån här, inför de har en riksbank i USA också, Fed, som kan höja räntan, sänka räntan, låta räntan vara oförändrad. Om vi hade singlat slant, hur mycket rätt borde jag ha?
50%.
Nej.
Nej, jag vet inte.
Tre alternativ.
Ja, så tre alternativ.
Oförändrad, höja eller sänka. Jag borde ha 33%.
Ja, 33%, ja.
Ja, mm. Vet ni vad de här experterna, Nobelpristagare och analytiker och sånt, hur mycket rätt de har i genomsnitt.
Ta in andra faktorer och
absolut.
Fundera kring
det. Och vissa har ju till mig ju haft jobbet. Vissa har till mig haft jobbet att de har suttit på mötena och varit bestämt tidigare.
Mm.
Hur mycket rätt? Vi har i Sverige, har vi också.
Nej, men de kanske för hade så 15% så rätt.
23.
23.
Ja, mm. De hade sämre rätt än om vi hade chansat.
Mm.
Ja, så att nej, det är svårt för också så här, konsekvenserna blir så himla stora liksom kring det. Så att jag tycker personligen att caset för mig är ganska tydligt, sluta tajma marknaden. Don't do it.
Mm.
Sen finns det, som du frågade, så här, finns det andra källor? Finns det andra som har andra åsikt?
Ja.
Så att då kommer ett par med ett annan åsikt.
Och nu tänker man så vad är det för några knäppisar?
Nej, men detta
men de är kanske inte knäppisar.
Nej, han är professor.
Ja.
Han är professor, ja, på ett universitet.
Mig, jag menar inte att vara respektlös.
Nej,
så.
Nej.
Men vi sitter här och har det trevligt samtidigt.
Ja. Så han, Valery Zakamulin, han har skrivit en artikel som heter The Real Life Performance of Market Timing with Moving Averages and Time Series Momentum Rules. Och det är roligt, för det är så många, Mab Faber och massa andra som publicerar, du vet, jag har kommit på den här sjukt bra timingstrategin och du borde göra så här. Och det som är roligt med han här är att han forskar ju nästan bara om marknadstiming just med de här strategierna.
Mm.
Och vad han gör är, trots att jag upplever honom som positiv, alltså jag vet inte hur många andra studier som han bara köttat sönder.
Ja, men det är följer med arbetet. Att kötta sönder andras marknad. Vad heter det? Andra studier.
När man inte, är det, professor. Så läser man den här studien och säger, shit, det finns ändå ett case för marknadstiming. Och sen hittar man Valerisa Kamulin som bara, ja, det finns ju en sån här studie som var så här, de har räknat fel. De har inte tagit hänsyn till det här. De har liksom skewat sin population.
Yeah. Alltså, du vet. Men vet du, när jag doktorerade på molekylärbiologi så hade vi sån här journal clubs, hette det.
Yeah.
Och då en gång i veckan så läste vi en artikel då på fritiden och sen kom man dit med sin artikel som alla hade läst.
Yeah.
Och sen så skulle vi prata om den, för vad styrkorna var och vad svagheterna var.
Yeah.
Det var inte en artikel som inte blev sönderköttad. Därför att man hittade fel och feltänk och så har de inte tänkt på det här och de har använt fel metod. Och så efter det så är jag så, man kan inte lita på någonting egentligen.
Nej.
Anyway.
Så anyway. Vi fortsätter. Så att nu blir det ganska mycket engelska, för jag tänker så här vill jag vågar mig inte på att liksom försöka översätta.
Men
här
vad är det vi kommer att prata om nu?
Hans resultat. Så
han har köttat sönder studier som visar att man kan tajma marknaden. Yeah.
Men så skriver han om liksom så här, vad är det som funkar egentligen med marknadstajming?
Ja, men det känns som man kan lita på honom.
Ja, yeah. Så att jag tänker att nu blir det ganska mycket engelska, men jag tänker att vi läser och sen så går vi igenom det, tänker jag.
Yeah.
Så att detta är så här, för dig som är så här, jag måste gå, eller så här, detta är överkurs. Men jag tänkte att om jag nu har sågat marknadstajming så behöver man ge den andra bilden också.
Ja. Yeah.
Så ska du läsa den första?
Jag läser första meningen här. Our results cast doubts on the previously reported results on the superior performance of market timing strategies. In particular, we find that the performance of market timing strategies is highly overstated, to say the least.
Mm. Så han säger att vi har gått igenom många av de här, de är överskattade och man har högre förväntningar än vad de, eller så att förväntningar på dem är överdrivna. Det är väl vad han säger.
Ja.
Vad han säger. Mm. Ja, sen fortsätter han.
Our findings also suggests that market timing does not work in all financial markets in a real life setting. We confirm that the market timing strategy is indeed less risky But a lower risk comes with a lower return and consequently lower capital growth in the long run.
Mm. Detta tycker jag är viktigt. Så han skriver så här, vår forskning visar att marknadstiming fungerar inte i alla finansiella marknader. Och han säger, alltså i verkligheten, man kan alltid isolera det och hitta case, men om man ska titta på i verkligheten så funkar inte. Han säger så här, vi kan bekräfta att marknadstimingstrategier ger en lägre risk. Alltså det vill säga, ja, du kan undvika de värsta nedgångarna, men en lägre risk kommer ju med lägre avkastning, och eftersom det kommer med lägre avkastning så kommer det också med lägre tillväxt på ditt kapital.
Ja.
Är du med? Så, ja. Nej, så man kan inte behålla, man kan inte använda marknadstiming för samma avkastning med en lägre risk. Ja. Så han säger, kommer du lägre risk så kommer du få lägre avkastning.
Mm. Ja. We believe that the myths about the superior performance of market timing appeared as a result of data mining and ignoring important market frictions.
Ja, detta är också fantastiskt. Så myterna om marknadstimings överlägsna resultat kommer från att man väljer data som passar en, och att man undviker eller ignorerar viktiga saker som avgifter eller felsignaler eller massa annat, utan att man har cherrypickat.
Mm. Mm. Men data mining är ju när man tar mycket data och försöker hitta liksom
samband
och mönster och så. Och då ska man ju inte cherrypicka.
Nej,
Jaja,
anyway. Ja, men det man gör både och.
Liksom. Vad man nu kallar, man ska inte plocka ut det som passar.
Nej.
The market timing performance is highly non-uniform over time, with fairly short periods of superior performance and long periods of underperformance.
Mm.
Okay.
Så detta är också så här, att man brukar alltid så här titta, det är det jag menar lite med cherrypicker, jag var lite i förväg, att den är inte jämn över tid, den är inte, man kan alltid säga att den alltid funkar, utan det finns ganska korta tidsperioder då marknadstiming verkligen är en bättre strategi än alla andra, men den också har ganska långa perioder då den underpresterar, att du får en sämre avkastning än om du bara hade varit i marknaden.
Mm.
Hänger du med?
Mm.
Går du hänga med på vad han skriver?
Ja. Yeah.
Ska vi ta fortsätta?
Vad kan man säga om marknadstiming? The outperformance produced by the trend following strategy tends to be positive over a long run. However, this outperformance is not statistically significant at conventional statistical levels. Therefore, the result of our tests are encouraging but inconclusive.
Mm.
Ja, vad är det han säger här?
Så han säger ju så här. Att överprestationen genom att ha de här olika trendföljande strategierna, alltså där man försöker trenda, nu går marknaden upp eller nedtrend, att den tenderar att vara, att ha en sån strategi tenderar att vara bättre över långa tidsperioder.
Mm.
Så han säger att det tenderar att vara positivt. Men den här överprestationen är inte statistiskt signifikant.
Så man kan inte lita
man kan inte lita på den. Så därför säger han så här, våra tester är uppmuntrande, men de är inconclusive. Alltså man kan inte dra någon entydig slutsats. Så här, och detta är det jag menar. Det finns liksom så här, vad forskar man ska ge neutral, det är därför jag gillar honom, för han ger en neutral bild. Han säger så här, det kan finnas, det finns perioder då det går bättre, det finns långa perioder då det går sämre, men det är liksom inte statistiskt signifikant om man gör liksom rätt.
Nej, och det, statistiskt signifikant betyder att man kan när någonting är statistiskt signifikant så kan man lita på det resultatet.
Under samma förutsättningar.
Ja, under samma förutsättningar. Men att, alltså det, ja.
Vad
ska man säga?
Ja.
Statistik är ju att statistik är. Har man aldrig sysslat med det så kan det låta som sån här gibberish liksom, som vi pratar om.
Ja.
Man kanske inte fattar det riktigt, men vi försöker göra det begripligt.
Ja. Så poängen vad han säger så här, ja, det finns perioder då det går bättre att ha en sån här MA200-strategi.
Mm.
Över långa perioder kommer det däremot gå sämre. Tittar man på det som en helhet så tenderar det kanske ge lite bättre resultat, men det är inte säkert, man kan inte lita på det. Jag gillar ju jättemycket, för han har ju sammanfattat detta i ett antal punkter, och den första punkten har vi ju redan läst, det var ju den här att det tenderar att gå bra över långa tidsperioder. Ska vi ta nästa punkt?
The trend following strategy tends to underperform the buy and hold strategy during bull or bear markets. The outperformance is very uneven in time and is not guaranteed.
Mm, ska vi pausa där?
Ja,
så att vi tar det. Mm. Så han säger så här, att en trendföljande marknadstimingstrategi tenderar att gå sämre en bara köp och behåll i en uppåtgående marknad. Och den tenderar att gå bättre än en bara köp och behåll, alltså en fondrobot, i en nedåtgående marknad. Mm. Vilket är ganska logiskt. När det går upp så förlorar du med en marknadsföljande trendstrategi. Och när det går ner så ligger du utanför marknaden, alltså går det inte ner så länge som det går ner.
Nej.
Men då måste man ju komma ihåg, perioderna då går upp är längre och högre än de perioderna som går ner.
Mm.
Ja. Så, och då säger han så här, the outperformance is very uneven och not guaranteed. Så ja. Det finns inga garantier för att den funkar. Ja.
In fact, our results suggest that over short to medium term horizons, the trend following strategy is more likely to underperform the market than to outperform.
Mm. Så han säger så, på korta tidshorisonter, där de flesta överskattar sin sparhorisont, så kommer en sån här marknadstiming-strategi att underprestera mot en bara så här köp och behåll över lång tid. Mm. Så att jag tycker, ja, för mig blir ju detta tydligt. Att liksom så här, att även detta, även om Anna är liksom så här positiv, så jag rekommenderar han ju typ inte det. Ska du ta de sista två punkterna? Mm.
The trend following strategy has lower mean returns and lower standard deviation of returns than those of the buy and hold strategy.
Så vad han säger är så här, att en marknadstiming-strategi kommer att ha lägre genomsnittlig avkastning och lägre standardavvikelse, alltså en lägre risk, än om man bara köper och behåller och så är 100% passiv. Mm. Ja.
Mm. Thus, and it's very important to emphasize, the trend following strategy is not a high returns, low risk strategy as compared to the buy and hold strategy. In reality, it is a low returns, low risk strategy.
Ja, och detta önskar jag att fler tänkte på. Så att en marknadstiming-strategi är inte så en hög avkastning, låg risk, vilket många tänker. Jag är bara med på uppgångarna, jag missar nedgångarna. Tvärtom, när jag håller på med marknadstiming så är det snarare låg risk, låg avkastning strategi.
Yeah.
Mm. I love it. Ja, ska du ta nästa?
Man missar när man går ut sånt.
Ja.
The main advantage of the trend following strategy seems to be its ability to limit the potential losses.
Mm.
Yeah.
Så att liksom den stora fördelen är att du kommer inte ha de stora förlusterna, vilket i sig kan vara ett mål. Men det kommer då vara på bekostnad av avkastningen.
Mm.
Och det är därför jag tycker att det är egentligen mycket bättre att använda fyra hinkar-principen för att hantera risken än att hålla på med marknadstiming-strategi där jag tar så många fler risker.
Ja, och får hålla på och pilla och sånt.
Ja.
Om man inte tycker det är kul.
Ja. Så att jag tänker så, slutsatsen för den vanliga småspararen borde vara så här, sluta försöka tajma marknaden. Och att vara medveten om de som pratar om att, liksom så här, att det är man kan tajma marknaden för hög avkastning och låg risk. Det finns inget stöd för det i forskningen. Utan det som är stöd för marknadstajmingsstrategier är att det är låg risk, låg avkastning.
Mm.
Men då är frågan, var det man var ute efter? Då finns det ju bättre sätt, tycker jag, att göra det på. Att det handlar om att stå emot den här känslan att göra någonting.
När det går ner.
När det går ner. Att jag måste rädda det som rädda kan. För att det är ungefär samma sak. Om vi har sett ett hus brinna ner så vill man ju gå dit och släcka det. Man vill engagera sig i det. Medan här är så här, nej men se huset brinna ner. Gå därifrån, gör något annat. Mm. Och det blir så ointuitivt liksom för oss. Och så fokusera på att kontrollera det som du kan kontrollera. Alltså som vi var inne på, din reaktion till marknaden, din tillgångsallokering, balans mellan aktier och räntor. Du kan kontrollera dina hinkar, du kan kontrollera dina mål, du kan kontrollera ditt månadssparande. Du kan kontrollera om du har pengarna på Lyse eller på Avanza eller någon annan fondrobot.
Mm.
Liksom. Så att ha fokus på det, för där kan man göra någonting. Och sen verkligen så här, framgångsrika sparare vet att det viktigaste är att rida ut stormarna.
Mm.
Rid ut stormen och liksom belöningen kommer liksom verkligen vänta där på andra sidan. Så att det var egentligen det som var dagens avsnitt. Vad tar du med dig? Detta var ju min slutsats. Vad tar du med dig?
Nej, men, nu på slutet så tänkte jag att han, professorn...
Sakamulin,
att han... Det är skönt att han inte var så. Det är åt helvete att marknadstajma, utan han sa så.
Ja, han var inte så. Det finns bara två typer av investerare.
Precis. Men han sa ändå att ja, det som du får ut av att marknadstajma är att du har låg avkastning och låg risk.
Ja.
inte, det, blir, det är inte fantastiskt, men det är inte heller åt helvete. Det är svårt bara att göra.
Så får jag godkänt på att jag har haft båda sidorna. Jag hade kunnat ta med Faber eller någon annan.
Men man vill helst ha många som säger
det. Det finns,
man som är emot varandra.
Ja, man kan prata om momentumstrategi. Vi får se om man kommer tillbaka till det. Där finns ju också så här, the jury is still out there. Jag tänkte säga så här, annars bara kort puffa för vår Rika Tillsammans-community som jag tycker är så sjukt roligt. Vi har haft träff i Göteborg, käkade lunch tillsammans. Vi kommer ha träff i Stockholm och i Malmö under våran datum är satta. Så det är verkligen ett tillfälle för dig som vill träffa andra likasinnade. Vi har delat ut flera börsintroduktioner, typ lite straffrisparkar på marknaden där marknaden är felvärderad.
Man kan tjäna lite pengar.
Ja, så vi får se det. Vi har en stor grej imorgon. Kommer vi se om en av de här tipsen faller ut, för det är första handelsdag. Och sen så får man en massa extra material, tips och mallar och sånt.
Ja, men, det är också, men vi har också människor i vår Patreon-community som också tycker om att bara vara med och lyssna och kanske inte, inte prata så mycket, men lyssna vad som sägs under de här digitala träffarna som vi också har.
Ja, eller på lunchen eller sånt. Ja. Alla tyckte det var väldigt trevligt på den här lunchen vi hade i Göteborg. Så man väljer själv sitt engagemangs, sin engagemangsnivå. Så man kan läsa mer på patreon.com/rikatillsammans. Och med det så återstår väl egentligen bara att säga så här, tack så mycket för denna veckan och så ses vi nästa söndag.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.